Välkomna till Älsklingsboken, våran podd, där vi pratar om två olika böcker eller två olika författarskap i ungefär 25 minuter. Och vi, det är jag, Sigrid.
Och Margareta.
Så är det. Så nu sätter vi igång, för idag har jag en hel boktrave framför mig, vilket är väldigt ovanligt. Och ja, varför har jag det? Jo, för att vi ska prata dels om en författare som heter Sigge Stark och som alla känner till och få har läst. Och hon har skrivit så många romaner så att jag tog bara en näve i hyllan och tog med mig hit. Och så var det.
Mm. Ja, alltså du läste henne.
Det var så här att när jag konfirmerades så var jag i Värmland inakorderad och där hade de en kvinna som hjälpte till att städa, som jag tror hon var lite eljest sådär. Men hon samlade Sigge Stark, så hon viskade till mig att jag kunde få låna dem om jag ville. Fast du kanske inte får läsa dem för dina föräldrar, sa hon. Så då läste jag några. Det var min första möte med Sigge Stark. Sen har jag ibland köpt på loppis. Jag är svag för fina omslag.
Ja, de har väldigt fina. Ja, de är jättefina tycker jag. De lockar verkligen. Mm. Men Sigge Stark var ju en person som man kände till. Jag läste inte henne som ung, vad jag vet, kanske någon enstaka, men man visste vem hon var. Och jag vet inte om det var för att jag var i Värmland. Hon bodde ju i Värmland och hon var känd i Värmland och man skrev om henne i tidningarna. Hon debuterade ju på 20-talet och sen höll ju hon på ända till sin död 64, så hon var ju en lång tid som hon gav ut en massa böcker, 115 böcker tror man har räknat till att hon gav ut, och 500 kortare berättelser, så hon var ju otroligt produktiv. Och sen var hon ju så speciell, för hon var ju travtränare, hon ägde hästar, hon födde upp hundar och det stod artiklar om henne i tidningen, så man visste ju vem hon var. Och så skrev hon då de här böckerna som ju ansågs vara skräplitteratur, men hon var ju så älskad av så många under så lång tid, så det går ju inte att gå förbi henne tycker jag. Man ska prata om litteratur som har påverkat oss under
och
åren.
Vi sa ju det, vår podd heter ju Älsklingsboken, men Sigge Stark är ju ingen älskling för någon av oss egentligen, men som sagt, för många är hon det. Och jag kan tycka då också, alltså jag har hört intervju med henne, hon har en kraftfull röst, hon är tydlig, hon är klar, hon verkar jättebegåvad och trevlig. Jag skulle gärna träffat henne. Och sen har hon ju ett sorgligt öde i det att hon, trots att hon skrev så många böcker, så blev hon ju aldrig rik, utan hon klarade inte att sköta den här ekonomin så som hon...
Men hon verkar inte ha varit...
Men hon skriver ju också om vanligt folk, fattigt folk, torpare och sådana.
Ja, och om livet på landet framförallt. Det var ju det hon skrev om, och det var det, lantlivet var ju det som var ideala för henne. Och hon skriver om det som var bra på landet, alltså det bra med att bo på landsbygden. Och det där fick hon ju kritik för, även om det då var... Hon skrev ju rätt tid, det var ju många som skrev om landsbygden på den tiden, och det var ju Ivar Lo-Johansson och det var Vilhelm Moberg, och man skrev ju på lite olika sätt, och hon kanske romantiserade lite grann om hur det var. Men jag läste Hellebäcks gård nu, som ju var en av stora kända romaner som också gick som radioföljetong. Och det roliga med den var, läste jag mig till här nu, att när den gick på 60-talet, boken kom 60, sen gick den som radioföljetong, och då stod ju nästan Sverige still, var det någon som sa. Men Jordbruksverkets konsumentupplysning eller vad det var, och Hushållningssällskapet i Uppsala, de krävde att man skulle dra tillbaka den där, lägga ner den där. För att de tyckte att det var missvisande om hur man skötte jordbruk på landet.
Jaha.
Ja, så att det var liksom, blev en stor grej. Nu gjorde de ju inte det. Nu fick den ju fortsätta, och hon försvarade sig. Hon menade på att bönderna går nog inte och lyssna på, alltså tar nog inte någon påverkan av det där. Att hon då hade, hon var lite grann mot det här med industrialiseringen av jordbruket. Tyckte man skulle hålla sig till lite äldre metoder. Och ja, det var väl en liten romantisering kanske.
Men i den här intervjun som jag har lyssnat på, där uttrycker hon just hur besviken hon är på kritikerna. För att de kritiserade ju henne, och det blev ju till slut blev det ju sådär att en Sigge Stark-roman, det var ju lika med någonting som var icke-litterärt. Hon ställdes hela tiden mot den finare litteraturen. Men sen också det här att de la på henne hela tiden att det skulle handla om kärlek. Det måste vara kärlek hela tiden, och var det inte kärlek, ja då la de till det, säger hon. Om man tittar då på de här fina omslagen som jag tycker, så är det ofta en stor och stilig man som finns i närheten av en något mindre kvinna. Mm. Dock tycker jag det är viktigt att säga att hela tiden framhåller hon ju, alltså det är titlar som ensam är stark, eller så god som en man, eller en ful flicka. Alltså hon framhåller ju kvinnan som väldigt kompetent, väldigt duktig, väldigt stark, men som lever under fattiga förhållanden. Jag måste få läsa en liten mening bara här ur den här boken, Så god som en man. Där skriver hon så här: fattigdom, tungt arbete, nattvak och bekymmer och många barn är inget föryngringsmedel. Alltså det är lite tufft tycker jag. Alltså hon är lite smårolig. Och, jag, och det är den här Så god som en man, där det är en flicka som heter Annie som så småningom får ingenjören.
Ja, jag kan också tycka att i Hellebäcks gård som jag läste nu, så framstår ju samarbetet mellan män och kvinnor som någonting som eftersträvansvärt. Och den här Elisabeth, tror hon heter, kvinnan i unga flickan där i Hellebäcks gård. Hon väljer då mellan lite olika män, och hon är väldigt omsvärmad. Men hon framstår också som ett ideal, för att hon är så duktig. Hon är så duktig arbetare. Hon kan sin sak, hon kan djuren, hon kan, vet, hon kan köra traktor. Och hon är en arbetsam kvinna. Så hon, och inte någon, verkar inte alls vara någon rö för vinden, utan hon vet vad hon vill. Mm. Och väljer naturligtvis inte helt otippat en av männen där till slut, men det är ändå en, jag inte någon jämställd ska jag väl inte säga, det kanske inte är fullt ut, men det är också en syn på att man kan få ett väldigt bra liv på landet, och det var ju det hon det var hennes ideal helt enkelt.
Och så kryddar hon det med det här hela tiden då, den här kärleken. Alltså det är ofta triangeldramen eller något liknande. Jag sa fel förut, det är inte i den här boken Så god som en man som hon får ingenjören. Det är i en annan bok. Men här får hon Sven då, som ändå är den som är förmögen, eller som har en bra, inte förmögen, det är inga förmögna människor, men han har en bra gård där de har mat för dagen. Och sen är hon är ju så kunnig också, alltså om naturen, om villkoren som är på landet. Hon har, alltså jag har lust att läsa en bit till, får jag det?
Ja.
För hon har en passus som jag tycker är så himla fin. Och det står så här: snö. Det var en vit brudslöja åt skogen, ett mjukt täcke över marken, ett skydd åt den vårsäd som inte redan var förstörd. Och mer än så, det var liv och rörelse i skogen, arbete och bröd. Snön fortfor att falla, den blev före, och det blev en öppning i fängelsemuren som barvintern utgjort. Det blev liv och rörelse i skogen, och allt var med ens som förbytt. Nu kunde åtminstone en liten del av arbetsförtjänsten räddas. Alltså det är ju, de hade barvinter, och då kunde man inte köra ut virket ur skogen, och man kunde, alltså det blev ju fattigdom och katastrof. Mm. Och hur ofta har man hört det beskrivas? Nu har vi barvinter väldigt ofta, och det är jättebesvärligt, men det ställs aldrig riktigt på sin spets, för vi har idag maskiner så vi kan ta oss ut hit och dit ändå.
Mm. Nej, men det som du säger, hon är kunnig i det hon skriver. Jag blev fascinerad av saker hon skrev i Hellebäcks gård, den romanen. Jag sa också fel, hon heter inte Elisabeth, hon heter Kerstin.
Vem kan hålla reda på alla?
Nej, det är sant, det är sant. Men där får man veta, alltså, en var med om en väldigt komplicerad kalvning. Det är en ko som ska kalva, och kalven ligger fel, och så berättar hon ganska detaljerat hur det gick till. Hon har också ett intressant avsnitt om Alltså ekonomin på gården och vad ska man satsa på för någonting och hur ska man göra? Ska man ha en mjölkmaskin nu eller ska man satsa på någonting annat? Och då är det naturligtvis far i huset som får bestämma det. Men då funderar han på, är det arbetskraft vi behöver? Nej, vi har arbetskraft och behöver inte ha ny mjölkmaskin, men vi behöver ha en frysbox. Mm. Ja, så att det är så det går till liksom. Och det är en diskussion om ekonomin på gården, och när får man höra sånt? Alltså jag tycker det är inte ointressant alltså att läsa
här. Nej. Och när får man en hederlig kärleksroman, alltså när man redan från första sidan begriper att oj, nej, men hon kommer att få tag i den här han som har lite mer bättre ställt, men det kommer dröja några hundra sidor. Dessutom så är det ganska spännande ibland igenom de här. Är det någon smuggelhistoria? De reser mot gränsen mot Norge och sådär. Så att, nej. Men de är som sagt, de är fattiga. Men jag tycker vi måste prata om också, vi har ju en annan författare med oss idag som är precis, tycker jag, motsatsen. Birgit Sparre. Ja,
precis. Jag vill bara säga om Sigrid Stark att hon skrev i de här vildmarksmiljöerna och romantik. Men hon skrev ju också lite kriminallitteratur och hon skrev fackböcker om djur. Jag vill bara ha det sagt, att hon var väldigt mångsidig och kunnig om djur framförallt.
Ojämn, man får inte glömma att säga det. Jag har ju läst flera Sigrid Stark, men det finns också de där jag slutar på sidan 20. Ja. Alltså det är klart att om man skriver så många böcker så skriver man ju för att få pengar. Och det är ju inte alltid som det blir bra. Ibland går det på rutin. Mm. Men nej, jag tycker hon kan uppgraderas lite grann.
Ja. Och sen att hon blev så fattig för förlagen utnyttjade henne. Hon var ju ingen affärskvinna som du sa, utan hon kunde inte skriva avtal och sådär. Och Birgit Sparre, hon var ju å andra sidan en sån här överklasskvinna, eller hon, det som är spännande med henne som person är ju att man inte riktigt vet varifrån, vilka som var hennes biologiska föräldrar. Men hon adopterades av de var väl adelsmän, de där, eller familj, ja, i alla fall en överklassfamilj där i Västergötland, och där växte hon ju upp på en gård i överklassmiljö och en adelsmiljö, och det är ju den hon skriver om sen i sina böcker.
Och hon skriver ju också, och nu, det är ju samma, det är ju därför vi har valt dem lite grann ihop, för att hon skriver ju också mängder av böcker, och de här, jag har läst den här Gårdarna runt sjön, och det är ju del ett utav, det är en svit på 9 böcker. Och hon har ju skrivit oändligt många fler, och det jag tycker är roligt med henne, det är ju att man kan än idag åka upp dit till Åsunden och så parkera sin bil i Ulricehamn, är det väl, va?
Ja.
Och sen så kan man hyra en cykel och så cyklar man runt den här sjön, och så finns det då, de här gårdarna är öppna och man kan gå in och titta på dem och man kan följa med. Så det är ju en litterär vandring som har funnits länge och som jag förstår att det fortfarande lever.
Alltså. Ja, jag tror det. Men det var ju någonting som hon, Birgit Sparre, själv satt igång en gång i tiden. Då. Så att, och båda de här, både Sigrid Stark och Sparre, de debuterade ju på 20-talet. Mm. Så att de var ju samtida. Men då skriver Sigrid Stark om liksom det mer folket på landet. Det är bönder och det är torpare, medan hon skriver om överklassen. Överklassskildring. Jag har också läst den här Gårdarna runt sjön nu, och den har man ju hört talas om så länge.
Men min svärmor åkte runt, kommer jag ihåg, Gårdarna runt sjön. Hon fick något blankt i ögonen när hon pratade om det. Det var fantastiskt, de läste de här böckerna.
Är nog en väldigt vacker natur, och så de här gårdarna är säkert vackra i sig att titta på. Så att den här längtan till landet hade ju hon också. Alltså den här att man, livet på landet ändå är ett ideal även för Sparre. Det var ju också det där, de som åkte till stan. De var ju lite mer, det visste man ju inte riktigt vad de höll på med. Och det var något modernt och det var inte så bra.
Hon romantiserar ju också lite det gamla då. Hon blev hämtad, kom ihåg, på stationen med häst och vagn. Och då så säger han då, så jag visste inte om du ville bli hämtad. Det är klart jag ville med hästen och få åka häst igen. Då har hon varit i Frankrike, i Sydfrankrike länge. Alltså nu rör vi oss i överklassmiljöerna plötsligt.
Ja.
Och jag, alltså, Jag känner så här när jag läser dem idag, att nu har jag sett så mycket på tv på Downton Abbey och sån liknande, så jag är lite mätt på det här när folk, när herrgårdarna brinner ner och de går på kalas. Och hon har heller inte med särskilt mycket om tjänstefolket. Det finns en del såna där trofasta.
Ja, ett par stycken kanske. Ja,
men de är ganska perifera och rätt ytligt skildrade. Så att, nej. Och man vet att hon ska få sin den här Joakim, och det är liksom ganska också osannolik kärlekshistoria på något vis. Ja.
Men där händer så mycket mer. För det är ju som du säger, den överklassmiljö, och huvudpersonen där, Diana, hon dotter till en av de här grevarna i gårdarna runt sjön. Hon åker utomlands och till någon, och sen har hon någon fransk faster eller och sådär, så att de rör sig i en annan miljö, och då hon träffar ju andra män, och det kommer andra med utrikes män till gården och hälsar på dem. Det är inte någon rysk furste som dyker upp, och det är liksom det är lite annat folk. Och hon blir ju förälskad, och så är det väldigt melodramatiskt på alla sätt. För det är väldigt mycket, det är drama i hennes böcker på ett annat sätt. Det är väldigt dramatiskt. Och det är, vad händer där nere? Hon åker ner och bor på Mallorca eller...
Men det är ju ändå sådär, jag känner mig mer främmande för det är någonting... Som gör att jag berörs inte riktigt av det där faktiskt. Fast att det är så spännande och de galopperar över isen och huset brinner ner. Jag kan beröras mer av Sigge Stark, och vad det beror på det vet jag. Men det kan ju också vara olika perioder man har i livet. Som vad man gillar och inte gillar.
Ja, det kan det nog vara, för jag kan tänka mig att Sparre skulle locka fler liksom yngre kvinnor, flickor. Med sin, eftersom det är så främmande.
Alltså, och det är väldigt tydligt också, alltså, att det har varit veckotidningsföljetong.
Ja.
Det är kapitel för kapitel, och man följer veckotidning. Man kan tänka att det kommer en gång i veckan. Och det måste jag säga, det läste jag ju. Allers läste jag ju. Det hade jag en kompis vars mamma prenumererade på Allers. Så då läste vi de här följetongerna. Och det var ju säkert någon av Birgit Sparret som man läste. Men det var ju även... Sigge Stark skrev ju följetong. Ja. Och det var ju någon tidning, och det kommer jag inte ihåg vilken det var.
Vårt där hem var det.
Var det Vårt hem? Ja. Då slutade de med hennes... För de tyckte nu skulle de ha lite finare följetong. Men då slutade ju folk att prenumerera. Så de fick minsann ta tillbaka Sigge Stark.
Mm.
Och det så är Sigge Stark har ju sagt det, att tack vare mig har människor lärt sig läsa. De har läst en bok av mig, sen har de läst en till och tyckte det var jättemycket om det. Mm. Och sedan så har de hakat på och fortsatt att läsa andra böcker. Så jag har varit en ingång till läskunskap, säger Sigge Stark någonstans. Och är väldigt stolt över det. För att hon är väldigt bitter på att hon aldrig fick några bra recensioner. Men ja, just det där, det har hon fått feedback från läsarna, att det har betytt så mycket för henne.
Men det som är intressant är också att Birgit Sparre, hon fick ju ganska fin kritik från början. Vilket förvånar mig när jag läser Gårdarna runt sjön. För jag kan inte tycka att den är bättre skriven än någonting, en Hellebäcks gård av Sigge Stark. Utan att göra någon djupare analys kring det. Men sen ju mer populär hon blev, Sparre då. Och ju fler som läste henne. Och då blev hon mer och mer ansedd som också skräplitteraturförfattare.
Så det är tydligt. Man får inte vara för populär. Det är som dagens deckare. De läser så mycket. Och nu får jag som lust att läsa upp en liten bit ur henne, Sparres, den här Gårdarna runt sjön.
Mm.
Då står det så här, för den tycker jag är så typiskt. Röda och skära klängrosor klättrade över terrassens stenbalustrad. Vita gladiolus kantade muren, och i urnorna på terrassens trappsteg stod blåa agapanthus. Gången ner till sjön kantades av dahlior och skära pioner. I sjön låg vallmoängen under hängbjörkarnas gröna brudslöjor, och därintill lusthuset överväxt av kaprifolium.
Mm.
Alltså det är fantastiskt, man kan se det framför sig. Och det är så långt från Sigge Stark som vi överhuvudtaget kan komma.
Ja, absolut.
För där gräver de i jorden och försöker plantera grönsaker som ska göra att de ska få mat nästa
vinter. Ja, precis. Ja. Ja. Nej, och det finns ju också i hennes böcker där ett förakt mot de här nyrika. För i gårdarna runt sjön så är det ju en gård som måste säljas, för de kommer på lite obestånd. Och då kommer det in en familj från Stockholm. Och ja, där är de, och de har liksom ingen känsla för det här som med det kulturella arvet eller historien. Nej. Och det som är så viktigt då för den här familjen Ridderkrona, att man, det ska ärvas i fädern i jorden och allt ja. Det här, och att man ska behålla det, men man ska också samtidigt utveckla lite grann, men det får vara lite lagom med det. Nej, här de river, när Kitty, Stockholmsfrun, hon kommer dit och river ner och är helt okänslig och okunnig, och det där ser man ju verkligen ner på.
Mm.
Och till och med den här, en av de här grevarna, han som är mest rigid av dem, han äldsta där, han tycker inte om att brorsan hans har en, som är gift och har tre barn och bor i en annan gård där. Där har de renoverat dem och sätter in både telefon och varmvatten och så. Det tycker han, ser han ner på, för det tycker han inte om.
Nej.
Det ska vara, nej, man ska behålla det gamla och sådär. Så att... Men sen kommer hans son att ta över, och då börjar han utveckla jordbruket på ett sätt som är lite lagom moderniserat då.
Det gör ju även den där Joakim faktiskt.
Ja, det är han.
Han utvecklar jordbruket. Men jag tycker man får inte riktigt... Det är inte den där kunskapen om hur man gör när man utvecklar jordbruket. Det mesta som fastnar hos mig, det är det där stora växthuset där han odlar liljor. För att Diana ska få liljor, för hon tycker om det. Ja. Nej, men man hör ju, jag läser hellre Sigge Stark än Biggie Spar, just nu i alla fall. Men det är intressant att läsa någon utav varje. Och sen tror jag att om man ska läsa Sigge Stark, då måste man nog köpa en bunt där på loppis och sen söka sig fram till någon som är bra. Alltså som, det finns ju de som har skrivit om Sigge Stark. Så man kan väl kanske titta i de böckerna vilka som... Jag tycker att de här tre jag har läst, både Ensam är stark och En ful flicka och Så god som en man, tycker jag är bra. Men jag har flera hemma som jag inte är så förtjust i. Ja.
Nej, jag har bara läst Hellebäcks gård och jag tyckte den var bra faktiskt.
Ja, det är jättebra.
Eller bra, ja, den var läsvärd. Ja. Helt klart, jag tyckte jag fick en bra inblick i hur det kunde vara när det var bra på landet förr.
Men det som är med den tycker jag är att den är just, man märker ju det är mycket repliker.
Ja, det är det.
Så att man får ha lite, man får komma in i det sättet att läsa.
Ja.
Den är ju gjord för radioteater.
Ja, precis.
På något sätt.
Ja, ja precis. Så är det.
Men är det någon, nu börjar våra 25 minuter har snart gått.
Ja.
Har du något?
Nej, men jag säger som du. Jag läser hellre Sigge Stark än Birgit Sparre. Det gör jag. Och jag så tycker det är intressant med deras levnadsöden. Sigge Stark då, som blev utfattig, och Birgit Sparre, hon blev ju också ganska fattig på slutet, men det berodde ju inte på hennes, utan det berodde ju på hennes...
Sen med Åsa Nisse, det är ju makalöst.
Åsa Nisses författare, ja. Ja just det, Cederblom.
Nej,
vad hette han?
Han hette Ceder, ja. Nej, han hette
ja. I alla fall, han ruinerade.
Cederholm
ja.
Stig Cederholm hette han. Han skrev Åsa Nisse. Och det är ju konstigt, för de borde ju tillsammans kunna bli så förmögna så de kunde köpa slott. Alltså, men man tänker på hur mycket läst Åsa Nisse också.
Ja, men han lyckades tydligen göra av med alla pengarna.
Ja, det är spännande.
Ja.
Levnadsöden. Mm. Ja, vi tackar för idag med dessa spännande böcker och levnadsöden.
Mm.